Glad påsk allihopa. Varsågod och sitt ner. Och ett jättestort tack för förmånen för oss att få vara här. Det är verkligen tack att få komma hem. Och jag har sagt det sen dag ett när jag fick förmånen att få träffa församlingen och träffa pastor Patrik och Kicki, att det var som att komma hem direkt. Hemmakänslan infann sig direkt. Och det är en stor tack, en stor förmån att få vara här idag. Och jag har pratat mycket om min fru. Där är hon. Livslevande. Och det är kul att kunna få resa ibland tillsammans. Det är inte allt för ofta, men det händer ibland faktiskt. Och det händer den här påskhelgen. Jag sa till Patrik när vi hade en teamsamling här innan. Och det var en sån god känsla att komma in. Var var vi? 63 stycken. Var det exakt? 63 stycken. Jag hörde siffran direkt. 63 stycken som innan gudstjänsten samlades här. Vi bad för gudstjänsten. Vi peppade varandra och liksom gav lite rapporter från konferensen som jag hört har varit helt fantastisk. Och jag sa det till Patrik. Känslan när man kom in på den teamsamlingen, det var att det här är en kyrka som gör det tillsammans. Det är liksom en känsla. Och nu vet jag att inte vi bygger vårt liv på känslor på det sättet. Men om jag ska uttrycka det på det sättet. Det kändes direkt när man kom in i det här rummet. Att det här, alltså Hope Vetlanda, Hope Växjö. Det är en kyrka som är kyrka tillsammans. Vi äger detta tillsammans. Den visionen som Gud har lagt på den här församlingen. Man verkligen känner det. Församlingen äger den tillsammans. Det är liksom inte ett pastorspar som springer i fronten. Och sen har du liksom ett stort gap till de mest trogna som försöker hänga med. Och sen har du ett gap till. Och sen har du några här bak liksom som är lite åskådda. Utan det är precis tvärtom. En känsla av att det här gör vi tillsammans. Vi äger visionen tillsammans. Vi brinner för Vetlanda. Vi brinner för Växjö tillsammans. Och sen jag har haft förmånen att få vara med på den här resan. Så har det ju hänt otroligt mycket. Och det säger inte jag för att jag började på den här resan. Absolut inte. Utan jag bara konstaterar. Att det har hänt så mycket fantastiskt på bara några år. På bara några år. Och allt det som är här med liksom, det är rena Östermalmkänslan när man kommer in. Och liksom musiken och liksom allt, hela kyrkan. Från det du ser här till mentaliteten, till attityden i människorna. För det är som vi har sagt att kyrka sitter inte i väggarna, det sitter i folket. Guds församling handlar om människor. Människor som bestämmer sig för att jag vill vara med. Jag vill vara med och tjäna, jag vill vara med inte för att jag måste utan därför att jag vill. Jag gör det inte för att någon tvingar mig utan jag gör det för att jag älskar Jesus. Jag gör det för att jag tror på det han håller på att bygga. Så jag vill bara uppmuntra dig som inte är från den här församlingen och du kanske är här idag. Låt dig inspireras. Ta med dig saker hemifrån det som Gud gör i den här församlingen. Låt det få vara en inspiration. Låt det få vara liksom lite tändvätska. Låt det kanske få vara lite en idébank. Du får lite tankar, du får lite idéer. Ta det med dig till den församlingen du kommer ifrån. För det som Gud gör här är inte bara unikt för den här platsen. Utan Gud vill i sin församling göra fantastiska saker. Oavsett vilket namn som står på framsidan på kyrkan. Oavsett hur liturgin ser ut. Oavsett om det är hög musik som idag. Amen. Rökmaskiner. Eller vad det än är. Det spelar liksom ingen roll. Gud vill bara liksom ge av sin ande. Han vill ge av sin kraft. Han vill att hans församling ska vara stark. Levande, vital och absolut inte, förlåt att jag säger det ändå, men det ska inte vara ett första aprilskämt. Gud vill inte att hans församling ska vara ett första aprilskämt, utan det ska vara någonting som är äkta, som är genuint och som återspeglar den Gud som vi säger att vi tror på. Amen. Och yes, och då behöver jag inte säga det jag egentligen skulle säga nu, för nu kommer applåden. Men vi brukar säga Hillsong Malmö att vi vill att Hillsong Malmö ska vara, det här ska ni få inte säga till någon, men vi brukar säga att Hillsong Malmö ska vara paradiset för predikanter. Men idag ska paradiset vara här. Amen. Så du ska inte applådera mig, men jag vill att det ska vara lite feedback. Och även om du bara tycker att han är ju hur tråkig som helst när åker han hem, så klappar du och applåderar. Nej, men du förstår vad jag menar. Amen. All right. Jag har ingen titel på predikan. Jag har försökt att fundera ut någon. Men jag har känt att jag vill tala om påskveckan i ett koncentrat. Därför att från palmsöndagen till idag så möter Jesus, han går igenom och människorna runt honom, lärjungarna, går igenom olika slags dagar. Och jag tänker på att påskveckan på något sätt från palmsöndagen till påskdagen, det är på något sätt ett miniformat av ditt och mitt liv. Det finns i vårt liv olika slags dagar. Precis som det i påskveckan finns olika slags dagar. Och jag skulle vilja ta dig med på den resan i, som sagt, ett koncentrerat format. Men vi ska börja i Lukas, det 19 kapitlet. Där det talas om det här som är palmsöndagen. Söndagen förra veckan, då i vissa kyrkotraditioner, då tar man fram palmbladen i gudstjänsten och viftar ordentligt. I Hillsong Malmö, jag tänker på det nu, då viftar vi med kreditkortskuverten. Det kan man också göra, det var inte riktigt bra kanske. Men det var ju brist på palmkvistar. Så vi viftar med dem istället. Ja, okej, vi lämnar den. Men palmsöndagen. I romersk-katolska kyrkan vet jag, i vissa kyrkotraditioner, då ser man till att det finns palmblad. Och så ber man församlingen liksom stå upp, eller hur man nu gör, och så viftar man med de där palmbladen därför att det är palmsöndag. Palmsöndagen inleder stilla veckan i kyrkans, liksom i kyrkoåret, i kyrkans tradition. Och palmsöndagen handlar ju om att Jesus, han ber sina lärjungar hämta en åsna. Och så sätter han sig på den åsnan och så rider han in i Jerusalem. Och när han rider in i Jerusalem, säger Bibeln, så det står att när han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud. Med hög röst. De liksom gav uttryck för sin lovsång. De hänförde sig. Därför att de började tänka på alla under han hade gjort. Och jag tror inte det är svårt att prisa Gud när du börjar tänka på alla under han har gjort. Lova Herren min själ. Och glöm inte allt gott han har gjort. Du vet att när du och jag mediterar på Gud, när vi börjar minnas allt han har gjort för oss, då är det någonting med själen som vill börja prisa Gud. Och då kanske det är så att kroppen vill hänga med också. Att armarna åker i luften kanske. Du kanske höjer rösten lite grann. Det kommer ett skratt eller det kommer en tår, som i mitt fall säkert ikväll också. Jag är lite lättrörd av mig. Men när lärjungarna börjar tänka på, när människorna börjar tänka på de brödunder som Jesus hade gjort. När de liksom mindes hur det var när Lazarus gick ut ur graven. När de liksom minns hur Jesus han helar en krokryggig kvinna som har gått liksom böjd i 18 år. När de tänker på allt som Jesus har gjort, ja men då blir de fullständigt tokiga. De börjar ropa högt. I sin glädje prisar Gud med hög röst för alla kraftgärningar de har fått se. Och så ropar de upp där att välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn. Och så viftar de med sina sån här palmblad. Som är en symbol för seger. Palmen är en symbol för seger. Och det är en hyllnings, liksom, symbol. Och så när du viftar med palmblad på den här tiden, då är det liksom att ge en hyllning till någon som har en kungavärdighet. Så det här är liksom inte bara att man tar upp några palmblad för att man inte råkar hitta något annat, utan det är väldigt medvetet det här. Man letar reda på palmblad därför att man vet att palmblad, det är kungavärdighet, det är status. Och när man viftar med de palmbladen så är man väldigt medveten om att detta gör vi därför att han som rider in på den där åsnan i Jerusalem, han är värdig att tillbes. Han är kung. Det finns många kungar, men den här mannen, han är kung. Och den här kungen har gjort saker. Han har förvandlat människors liv som ingen annan kung har gjort på någonsin. Och därför så lyfter man palmbladen. Och man viftar frenetiskt. Och man ropar högt. Och man dansar. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kungen som kommer i Herrens namn. Och jag tänker att Jesus, när han sitter på den åsnan, då får han vara med om det som du och jag får vara med om ibland i våra liv. Och som jag skulle vilja säga, som Gud unnar oss. Gud är en Gud som vill att vi ska uppleva goda dagar. För palmsöndagen för mig, det är de där dagarna i våra liv när vi känner att vi har medvind. Palmsöndagen är de dagarna i våra liv där vi känner, för att använda det uttrycket då, segerkänsla. Vi känner att det går bra nu. Liksom det går bra på jobbet. Frun är glad. Barnen sköter sig, pengarna kommer in och det liksom är lite mer än utöver det vanliga. Det är de där dagarna i livet där vi känner att det går bra. Det är gott att leva. Vi känner medvinden, solen skiner. Vi har liksom medvind i våra liv. Vi upplever palmsöndagen. Det är erkännande från människor som vi behöver. Vi får uppmuntran. Framgång igen. På olika plan i våra liv. Vi upplever palmsöndagen. Och så tänker man att när Jesus sitter på den där åsnan och han liksom nästan får ducka för de här palmbladen som viftar runt omkring honom. Och han lyssnar på lärjungarna som ger han lov. Och han hör också, som det står i Bibeln, när fariseerna de blir avundsjuka. Och säger till honom att du ska inte tysta det här gänget. Det finns människor som vill tysta din lovsång. Och tyvärr finns de i våra egna sammanhang ibland också. Det får inte bli för mycket. Det får inte bli för fanatiskt. Det får inte bli liksom hålla lugn. Människor vill försöka tysta din lovsång. Jag vill bara uppmuntra dig. När du blir glad för vad Jesus har gjort. Nu hör du, nu börjar darra på rösten redan. Det har bara gått 5 minuter. När du blir glad för vad Jesus har gjort. Ge uttryck för den glädjen. Låt ingen tysta din lovsång. Låt ingen liksom tappa dig på axeln och säga du ligger lite lågt nu. Tar du inte i lite väl mycket? Du, tänk på liksom nu att du inte är utmärkt. Nej. Utan låt lovsången liksom bara gå. Låt tacksamheten gå. Ta ett danssteg om du vill. Bli lite crazy. Det är ingen som har liksom förlorat på det. Och då säger Jesus att om mina lärjungar tiger, då ska stenarna ropa. Det är bara så. Därför att skapelsen vill också lovsjunga mig, säger Jesus. Hela denna skapelsen kommer ifrån min fader. Han har gjort den. Och hela skapelsen som ligger under förgängelsen väntar på att en dag, säger Bibeln, får bli förlossad. Och när den skapelsen blir förlossad, säger Jesus, då kommer den att tillbe på ett helt nytt sätt. Så om ni ber mig att få tyst på dem, så kommer ni få ett annat problem. Då kommer nämligen att stenarna börja ropa lite istället. Va? Så jag vill bara uppmuntra dig. Ge uttryck för din lovsång och tillbedjan. För den konferensen som vi har haft, när jag säger vi, jag är bara här idag, tyvärr. Men jag har förstått att det har varit en fantastisk konferens. När du kommer hem ikväll, lyft dina händer. Liksom bli lite crazy. Tillbe Jesus, prisa honom för det som han har gjort. För det är palmsöndagen. Och jag tänker som sagt att när Jesus sitter där på åsnan, han kommer lärdomen från palmsöndagen. Då stiger den inte honom åt huvudet. För vi läser inte i Bibeln att Jesus börjar tänka, ja just det. Det är ju mig det handlar om. Nej. Utan på den där liksom åsnyryggen så tänker han att jag vet varför jag är här. Man skulle kunna säga att lärdomen från palmsöndagen, det är att de goda dagarna i livet, framgången i mitt liv, när jag liksom känner att jag har medvind, det beror på Gud. Att ha det med sig de goda dagarna, att jag ska fröjda mig fullt ut. Jag har rätt att vara glad. För Gud unnar mig gott. Gud vill att du ska vara välsignad. Gud vill att det ska gå bra för dig. Och när det gör det, då lämnar jag inte Gud. Då tänker jag inte mindre på Gud. Då tänker jag inte att nu klarar jag mig själv. Utan i de goda dagarna i livet, då är jag fortfarande där att Gud, framgången kommer ifrån dig. Gud, det är du som ger välsignelse att jag får vara med om det. Tack Gud att du är så god emot mig. Tack Gud att du är så god mot vår familj. Tack Gud att du är så god mot vår församling. Tänk att vi får vara med om det här. Och det beror inte på oss. Nej, för inte genom människas styrka eller kraft. Utan genom min ande, säger Gud. På palmsöndagen, när livet liksom har medvind. Då är vi där att vi bara säger Gud, det här är, det är du. Det handlar om dig. Vi ger dig äran. Vi tappar inte fokus. Vi tappar inte beroendet. Och vi skäms inte heller för att det går bra. Utan vi tackar Gud för att det går bra. Och att vi får förmånen och att vi får glädjen att leva i palmsöndagen. Och så vet vi att livet kan ju skifta ganska snabbt. Och det jag tänker på när jag läser liksom påskhändelserna, det är att hur snabbt det kan gå från att de människor som ena stunden står och jublar åt dig, i nästa stund skriker korsfest. Och jag tror att du finns här idag som har varit med om sådana skiften. Där de som du trodde stod absolut närmast dig. Vi hörde det i vittnesbördet. Av någon anledning vänder ryggen. Att det man har lovat, det hålls inte längre. Att liksom man sa att jag kommer vara här med dig, men det hålls inte längre. Och Du kanske har varit med på en arbetsplats och de du trodde var dina närmsta på arbetsplatsen vänder dig i ryggen och plötsligt så står du i en konflikt och du går hem och du vet liksom inte vad du ska göra. Det kan skifta fort i livet att från var de som ropar liksom, åh, kungen kommer. Nu ropar man korsfäst honom, korsfäst honom. Och palmsöndagen blir helt plötsligt nu ett Getsemane istället. Och i ett Getsemane som på arameiska betyder Getsemane, översatt oljepress. Från att sitta på åsneryggen och känna att det är medvind i livet. Helt plötsligt så kommer du in i oljepressen istället. Nu börjar livet pressa på. Nu är det inte så mycket klang och jubel utan nu är det mer press. Själen kommer under press. Psyket kommer under press. Kroppen kommer under press. Familjen kommer under press. Släkten kommer under press. Guds tron kommer under press. Och vi känner liksom att det som var palmkvistar och glädje och erkännande och klang och jubel och solsken i Karlstad. Nu är det i en ensamhet avsides någonstans i en trädgård. Och nu är det mer kamp. Man är i press. Och det står om Jesus att han i ett Getsemane börjar be. Och han är med om ett sånt där medicinskt, lite udda, en udda medicinsk upplevelse kan man säga. Det heter hematidros. Som betyder alltså att nu ska jag läsa innantill så jag inte säger fel. Det är alltså att kapillärerna, svettkörtlarnas kapillärer brister. Därför att du är under en enorm press. Och det gör att svetten blir lite blodfärgad. Inga enorma mängder. Men på grund av pressen så sipprar så blod igenom. Och svetten, precis som det står om Jesus, han svettades blod. Och det här, jag googlade det här lite grann och läste de människor som har varit med om det här. Väldigt som sagt udda. Men det händer. Och varför händer det? Jo, därför att Jesus är i ett Getsemane. Han är i oljepressen. Han är i press. Precis som du och jag kan hamna i press. I våra liv. Och jag tänker att Getsemane i våra liv, det är de dagarna, det är de veckorna, det kanske är de åren. Det är där vi har ångest för det vi är mitt uppe i. Eller för det som vi vet att vi är på väg in i. Vi bara vet att någonting liksom håller på att torna upp sig. Eller någonting händer i våra liv. Och vi finner oss själva vara mitt i oljepressen. Getsemane är den platsen. Jag tänker att. Då det egentligen är bara du och Gud. Jesus är själv med Gud. Jesus är själv med Fadern. Han har ingen annan att luta sig emot. Jag tror att de tillfällena kommer i våra liv där vi inte kan luta oss på våra föräldrars tro, på anhörigas tro. Vi kan inte gå till någon annan. Utan det är på något sätt som att det är du och Gud som har någonting som ni ska göra upp. Förstår du vad jag menar? Det var Jesus och Fadern. Och på samma sätt som jag upplevt i mitt liv ibland och som jag tror att du kanske också har gjort, det är den att det är liksom det är du och Gud bara. Och där i ett Getsemane upplever du press därför att du vet att det är ett beslut jag måste ta. För det är alltid det i ett Getsemane handlar om. Jag tror man skulle kunna säga att vår frälsning händer i ett Getsemane. Fast den händer på korset. Men i ett Getsemane så ber Jesus Gud, om det är möjligt så låt mig slippa det här. Människan Jesus ber, gode Gud, finns det inte någon annan väg? Och jag tror att Jesus upplever det som du och jag ibland också upplever. Nämligen, finns det inte en annan väg att få uppleva det här? Som är liksom framgången. Att få uppleva genombrottet. Att få uppleva de ljusa dagarna igen. Att saker vänder. Gud, finns det inte en annan väg? Måste jag ta den här vägen? Och det är en brottningskamp för Jesus. Människan Jesus vet vad som väntar honom. Och han har ett samtal med Gud. Och jag tror att ibland är det så att, som sagt, du och jag, vi har bara den vägen att gå. I ett Getsemane är som att vi kommer inte runt det. Utan det är som att förnya steg i våra liv, förnya perioder i våra liv, för en ny period, en församling, så tror jag bland annat det är som att vi behöver gå igenom Getsemane. Och det här är liksom inget uppmuntrande budskap just nu, men vi kommer inte undan det därför att det är Bibeln. Den där brottningskampen med mig själv, jag vet inte hur det är med dig, men det brottas i min själ ibland. Själen är ut och in, det liksom är fram och tillbaka och hit och dit, och tankarna går åt alla möjliga håll, och jag märker liksom att jag vill åt ett håll, och så vet jag att Gud vill egentligen att jag ska åt ett annat håll. Mitt känsloliv vill åt det hållet och Gud säger fine, men det är en bättre väg åt det hållet. Och så är det en brottningskamp. Du vill göra det som är enklast, men du vet att det egentligen finns guldet i det som är lite svårare. Och så finner du dig själv i Getsemane. Liksom det bryter, det bänder i själen. Därför att nu handlar det om liv eller död. Det är mycket som står på spel. Och du kanske sitter här idag och det bryter och bänder ordentligt i din själ. Du mår inte bra i din själ. Du kanske har ångest i din själ. Precis som Jesus. Det gör ont. Det sliter och det drar i din själ. Och i psalmisten, i saltan i Bibeln, så ser vi hur gång på gång i de olika psalmerna, hur man ber Gud, befria min själ. Eller så ber han, styrk min själ. Lyft min själ. Och jag tänker att Bibeln är full av segerrapporter. Bibeln är full av människor som, där vi läser om dem, liksom David som besegrar Goliat och Josua som är med om hur Jerikos murar faller och Gideon som bara vinner ett krig på det mest tokiga sätt, och man bara liksom, wow, vilka stories. Det är liksom topparna. Men sen har vi de där andra berättelserna också där människor ropar, djup, ropar till djup. Gud, hur länge ska jag behöva ha oro i min själ? Hur länge ska jag behöva gå omkring och vänta på dig, Gud? Alltså det är precis som att, var är du någonstans? Gud, var håller du hus? Jag ropar till dig. Det känns som att du inte svarar. Gud, var är du någonstans? Du har ju lovat det, att du ska vara med, men det känns som att du inte är med. Jag vet inte om du har känt någon sån dag ibland. Jag tror du har gjort det. Du är i oljepressen. Lärdomen ifrån Getsemane till dig idag och till mig, det är nummer ett. Gud låter oss inte gå igenom någonting som vi inte klarar av. Det kan låta mycket märkligt att säga det nu, med tanke på vad du kanske upplever i ditt liv just nu. Hallå Rickard, du står där fram och liksom gestikulerar och kastar ut att Gud inte tillåter mig gå igenom något som jag inte klarar av. Rickard, du har ingen aning om jag håller på att sjunka. Men en uppmuntran ifrån Bibeln idag är den här. Gud låter inte oss gå igenom någonting som vi inte klarar av tillsammans med honom. Så även om du är mitt i ett semane, så är jag helt övertygad om att du får vara med om det som Jesus får vara med om. Därför att när han svettas blod, när han har djup ångest i sin själ, då står det att då kommer en ängel ifrån Gud och ger honom nytt mod. Och det är en hälsning till dig idag. Himlen vill uppmuntra dig idag. Himlen vill uppmuntra dig idag. Billigt talat, himlen vill sända en ängel till dig idag och säga, du, jag vet hur du har det. Vi vet hur du har det. Vi vet vad du går igenom. Vi vet att det är tufft. Vi vet att det är mörkt. Men. Någonting kommer att hända. Det kommer att bli en förändring. Någonting nytt. Någonting fantastiskt. Någonting som smakar gott kommer att komma ur oljepressen. Men vi vet hur du har det. Vi förstår hur du har det. Och du är inte oandlig att du känner som du känner. Du är ingen sämre kristen för att du känner som du känner. Det är bara det att du har en sån dag. Du har en sån vecka. Du kanske just nu har en sån månad i ditt liv som är en Getsemane period. Men en ängel från Gud kom och gav honom nytt mod. Och så kommer den tredje dagen. Och det är korsfästelse. Korsfästelsen, säger jag, var det något av det grymmaste man kunde vara med om. Det var så grymt så att kejsar Konstantin på 300-talet bestämmer sig för att avskaffa det som ett avrättningsmedel. Därför att han anser att det inte ens är värdigt att en människa får dö en sån död. En sån grym död. Det här går Jesus igenom. Och vi går igenom de dagarna. Därför att döden, säger Bibeln, är ofrånkomlig. Har du ett ord på påskdagen? Hebreerbrevet 9:27. Det är människans lott att en gång dö. That's it. Det är lika bra vi talar om det. Och därför är det så intressant ibland när man säger detta till människor. För det är någonting i oss som inte vill tala om det här. Har du märkt att människor blir obekväma när man säger som så här? Ja, men vi kan dö imorgon. Och då säger människorna, men snacka inte så. Uff, vad hemskt, nej, jag ska inte dö imorgon. Och då brukar jag säga, vad vet du om det? Du kan ju dö just nu, brukar jag säga då. Och då blir det ännu jobbigare. Jaha, då ska vi bara säga, nej, men du, alltså förstår du va? Det är någonting i oss, vi vill inte tala om döden. Det är obekvämt att tala om döden. Men för en som har mött Jesus så ska det inte vara obekvämt att tala om döden. Det ska inte vara något som är förknippat med rädsla eller med ångest. Utan det är bara liksom, det är egentligen ett halleluja-moment för att kliva in i nästa dimension. Men likaväl som att det är ofrånkomligt att vi en gång ska dö, så handlar det kristna livet faktiskt om att dö gång på gång på gång. Därför att döden är vägen till livet. Och det är detta som är paradoxen. Och jag tror det många gånger är som så här att vi vill ha livet, vi vill ha det goda. Vi vill ha det där framgången, vi vill ha liksom det där positiva utan att gå igenom processen som leder dit. Liksom Gud ger mig det där och så säger Gud, absolut, men då behöver du gå igenom det här först. Nej. Nej, för jag vill leva. Ja, säger Gud, du ska få leva. Men då behöver någonting hända innan du fullt ut kan leva. Och det är att du behöver dö en smula. Fy. Obekvämt. Smärtsamt. Jobbigt. Men Jesus säger, om inte vetekornet faller i jorden och dör, så blir det ett ensamt korn. Men om det faller i jorden och dör, så kan det livet som finns på insidan, och kan den potentialen som finns på insidan, den kan komma fram. Och saker kan börja ta form som aldrig annars skulle kunna ta form. Döden är en nödvändighet för att få leva livet. Och detta igen är en paradox i den kristna tron. Djävulen vill måla upp döden för en kristen som ett hot. Därför att vad fienden vill säga till dig och mig, det är att du, det är ett hot mot din frihet. Rickard, du ska ju bestämma själv över ditt liv. Men du, tänk på att om du dör, nej, du ska ju bestämma vad som är rätt och fel för dig. Du ska ju bestämma vad du vill göra. Fienden vill måla upp liksom döden som ett hot, att det finns ingen glädje i att ge upp den där relationen. Ja, men det finns ingen glädje att liksom ge upp det där. Nej, håll fast i det, säger han. Medan Jesus säger, släpp det. Släpp det. Och många gånger tror jag ibland att vi håller så hårt fast i det som är närmast oss, därför att vi ser inte belöningen som ligger längre ner och väntar. Utan det enda vi fokuserar på, det är det här. Och så har jag hört människor säga, det finns ingen som han i hela världen. Då brukar jag säga, jo, det finns några miljoner till, men du har inte sett dem än. Nej, men det finns ingen som är som han. Jo, det finns det. Jag lovar dig. Nej. Därför att vi ser bara det här. Så släpper jag Knut, då har jag ingen annan. Men det finns en Kalle längre ner. Som du kommer att säga, tack gode Gud att jag släppte Knut. Då slapp jag få Knut på mitt liv. Utan nu fick jag liv istället i Kalle. Ja, men det var en dålig bild. Men du förstår vad jag menar, va? Fienden vill få oss att hålla fast vid vår egen stolthet. Han vill få oss att hålla fast vid vår egen prestige. Han vill få oss att se döden som ett hot. När egentligen vad Jesus säger är, döden är inget hot. Döden är ett fotsteg in i det som är liv, och liv i överflöd istället. Döden är inget hot. Döden är en andlig lag. Vi kan inte gå förbi korset. Om inte Jesus hade hängts upp på korset, om inte Jesus hade sagt, jag väljer att ge mitt liv, så hade inte vi suttit här idag och har möjlighet att få uppleva frälsningen. Syndernas förlåtelse och liv i Gud. Därför att det går inte att komma undan korset. Och jag lovar dig, jag har försökt och jag har inte lyckats. Jag har ingen bra predikan om hur du kommer runt korset och ändå känner liksom, wow, det är gott att leva. Det finns inte en sån väg. Utan jag behöver, tyvärr, ibland känns det så, konfronteras. Jag behöver stå och titta på det där korset. Och ibland har jag stått länge, ska jag säga det, att titta på det korset. Och hela jag vill säga, jag vill inte upp på det korset. Jag vill inte korsfästa den här idén. Jag vill inte korsfästa den här känslan. Jag vill inte korsfästa den här drömmen. Jag vill inte korsfästa det här beslutet. Jag vill inte korsfästa min egen vilja. Jag lovar dig. Jag har stått och tittat på Golgata kors länge, många gånger i mitt liv. och tänkt, det måste finnas något annat sätt runt det där förtvivlade korset. Och så hör jag bara hur den helige ande säger, Rickard, livet finns på andra sidan det korset. Och du kommer inte att få tag på det förrän du väljer att göra det Jesus sa. Att ge ditt liv till honom. Att ge ditt liv för någon som är högre än dig själv. Att ge ditt liv till någonting som verkar crazy. Och många människor i Vetlanda skulle säga, Rickard, du är en stor idiot och hela världen kan du tro att det där trästycket ska ge liv. Och då säger jag, det är inte trästycket som ger liv. Utan det är han som hängde på det trästycket. Han är liv. Och han säger att om du vill få tag på liv, om du vill gå och lägga dig en fredagkväll och känna bara att det är gott att leva. Jag har mening i mitt liv. Jag kan stå upp på lördag morgon och jag har liksom inte flipping huvudvärk för att jag drog allt för många Jack Daniels. Utan jag känner bara, wow, jag har något att leva för. Jag har någonting som jag behöver inte söka min bekräftelse i vad andra säger om mig hela tiden. Utan som ung tonårstjej så har jag helt plötsligt en annan som bekräftar mig. Därför att jag väljer att säga, okej, jag tar väl det där korset då. Jag får väl dö då. Hur jobbigt det än kan vara, för det korset är inget hot mot min frihet. Det korset är inget hot mot verklig livsglädje. Det korset är inget hot mot mig. Det är en inbjudan till liv. När Jesus hänger på korset så ropar han ut någonting. Han ropar ut någonting som förbryllar de som lyssnar. Han ropar, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och jag tänker att vi är nog många här ikväll som skulle behöva det. Att säga, Gud, korset är för mig ikväll, påskdagen, ett tillfälle då jag får ropa ut till dig, Gud, jag överlämnar mitt liv till dig. Några av oss ikväll kanske behöver ropa ut, Gud, i dina händer lägger jag min frustration. Fader, i dina händer lägger jag min konflikt med min släkt. Gud, i dina händer lägger jag min dåliga självbild. Gud, i dina händer lägger jag mina drömmar. Fader, i dina händer överlåter jag min ande. Jag tänker en fråga till oss alla ikväll är det. Fram till nästa påskdag. Vad vill vi ge våra liv till? Vad är det vi vill leva våra liv för? Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Den här påskdagen så uppmanar jag dig och jag uppmanar mig själv. Att överlämna till Gud det som vi kanske just nu brottas allra mest med. Det kan vara dåliga vanor. Det kan vara frustration över församlingen du är med i. Du kanske sitter här, jag vet inte, du kanske sitter här ikväll och bara är så frustrerad över att det inte har hänt mer i din kyrka. Och du bara tänker, gode Gud, är detta allt? Ska vi hålla på så här resten? Ska jag hålla på så här till jag liksom flyttar hem till himlen? Och det gnager en frustration på insidan. Jag tror jag talar till någon nu faktiskt. Du kommer hit idag med en frustration på insidan över hur det är i din hemförsamling. Skulle jag uppmuntra dig att säga, Fader, i dina händer överlämnar jag min frustration. Gud, jag vill inte bära på den här. Jag överlämnar den till dig. Jag vill uppmuntra dig, om du känner igen det jag säger nu, överlåt det till Gud. Korsfästelsen, de dagarna i våra liv, de veckorna i våra liv där vi brottas med korset och där vi ändå till slut inser, vänta nu, vägen till liv, vägen till glädje, vägen till sann frid, vägen till tillfredsställelse går via det korset. Och så får man göra det om och om igen som jag började göra när jag var 7 år. När jag bad frälsningens bön. 7 år. Jag visste inte mycket, men en sak visste jag. Jag behöver Jesus. Jag är uppvuxen i ett kristet hem, yes. Och då kanske du säger, ja okej, då förstår jag att du bad den bönen. Hjärntvättad. Ja, jag ska säga att våra hjärnor tvättas av något. Alla våra hjärnor tvättas av något. Så jag är tacksam att jag växte upp i ett kristet hem. Men Jag visste så väl att jag kunde inte leva på mina föräldrars tro. Jag kunde inte leva på Karin Bengtssons tro som alltid satt på tredje raden bakifrån i Pingstkyrkan i Landskrona. Jag var tvungen att hitta min egen relation med Jesus. Och jag böjde mina knä i ett tält på Öland vid 7 års ålder. Och jag sa faktiskt Gud, billigt talat så sa jag Gud, jag överlåter mitt liv till dig Jesus. That's it. Och på den vägen är det. Idag är jag 48 år. Och jag kan lova dig att mitt liv har gått så här. Åt alla möjliga håll. Och det har slitit i mig. Det har dragit i mig. Vissa dagar har jag känt bara wow, det är gott att leva. Det är gott att vara frälst. Andra dagar har jag känt jag pallar inte, jag vill inte. Jag tycker det är jobbigt. Allt däremellan. Men här står jag idag. Inte för att jag är så väldans bra. Men därför att han är den som ger mig liv. Han är den jag lever igenom. Jag hoppas du får ut någonting av det här idag. 2 dagar kvar snabbt. Så kommer vi till de där dagarna, vet du, när vi har gett upp någonting. När vi har dött för någonting. När vi har släppt taget om någonting. Och så kommer nästa dag. Det är mellandagen, kallar den lördag. Har du varit med om några mellandagar? Inte mellandagsrea, utan mellandagar. De dagarna i vårt liv där ingenting tycks hända. Där livet bara är. Där livet varken är upp eller ner, utan det är bara grått. Mose var där 40 år i öknen, han väntar. Han har lämnat någonting. Och jag kan tänka mig att när Mose går i öknen runt så tänker han som så här, Gud, gjorde jag verkligen rätt? Skulle vi ha stannat kvar i Egypten kanske? Tänkte jag en tanke för mycket? Tog jag ett beslut för snabbt? Och så går han runt i öknen och han väntar. Han upplever mellandagar. Simeon som väntar på Israels frälsning. Jag tänker att han går dag ut och dag in till templet. Och väntar på att få se Israels frälsning. Han väntar. Han upplever mängder av mellandagar. Lärjungarna har en kort mellandagsperiod, men ändå. Det står i Bibeln att de sitter bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Därför att Jesus har dött och nu har allt det de har byggt sina liv kring på 3 år fullständigt försvunnit. De upplever verkligen mellandagar. Alltså dagarna mellan döden och livet. Dagarna där vi väntar på, kommer det verkligen att bli en förändring? Kommer jag verkligen att få se mina barn komma till tro? Kommer verkligen min fru att bli frälst? Jag har bett för henne nu i 5 år. Det tycks nästan bli värre. Mellandagar. Då det bara väntar. Det är liksom, återigen, varken upp eller ner. Det är bara en frustration över. Det tycks inte hända någonting. Mellandagar. Du vet vad du har lämnat. För någonting som du hoppas få. Men du är inte där än. Du har sått frön i marken. Och du står liksom och tittar på. Och väntar på att någonting ska komma upp på jorden. Men det syns som att ingenting händer. Jesus väljer döden. Och lärjungarna har ingenting att säga till dem. De får bara leva med konsekvenserna. Precis som jag sa innan. Du sitter här idag. Andra människor har fattat beslut som du bara får acceptera. Beslut som har gjort dig ont. Beslut som frustrerar ditt liv. Som har vänt ditt liv upp och ner. Du hade ingenting att påverka. De tog besluten och här sitter du. Billigt talat bakom lyckta dörrar. Och du känner bara, vad är livet nu? Det är bara väntan. Det är ingenting. Jag lever inte. Jag bara existerar kanske. Mellandagarna i våra liv. I de mellandagarna så vill jag säga så här, en kraftig uppmuntran till oss allihop. Medan lärjungarna sitter bakom låsta dörrar och tror att Jesus är död, så håller Jesus på sig av Bibeln. Han går ner i helvetet och han tar nycklarna till döden och dödsriket. Och det jag vill säga till dig idag, det är det här. Du tror att ingenting händer. Du har en känsla av att Gud har glömt dig. Du har en känsla av att det händer ingenting av allt det som jag har trott. Då vill jag uppmuntra dig. Gud håller på att verka bakom din rygg. Säg det till någon som sitter vid sidan om dig. Gud håller på att verka bakom din rygg. Han håller på med någonting bakom din rygg, min vän. Gud håller på att förbereda någonting bakom din rygg som inte du ser än. Och här sitter du i mellandagen och undrar om någonting händer. Och jag har frågat Gud och han säger, om det händer massor. Men du är i en mellandag. Men Gud håller på att arbeta. påskens budskap är påskdagen. Och då är vi framme vid den sista dagen. Det är den där dagen, vet du, när vi går tidigt om morgonen, står det, tidigt i gryningen. Så kom kvinnorna till graven för att smörja in Jesu kropp. Och på den tiden så gjorde man så att man lindade de döda med linnebindlar. Och mellan linnebindlarna så la man in olika slags väldoftande kryddor. Och det är antagligen det de ska göra nu på morgonen. Så står det, tidigt i gryningen så kommer de med sina oljor. Och så ser de att graven är tom. För mig är det en bild, jag har aldrig tänkt den bilden förut. Och det är inte för att säga att jag är väldigt klipsk. För det är inte, men jag tänkte på den bilden. Vad är det en bild på? Jo, kvinnorna kom med det de hade för att betjäna, trodde de, en död Jesus. De kom med någonting dyrbart för att ge till en död Jesus. Du och jag har fått någonting dyrbart. Vi har fått vårt liv. Vi har fått gåvor. Vi har fått talang. Vi har fått tid. Vi har fått så mycket. Men påskdagen, 1 april, är ett vittnesbörd om att du och jag behöver inte tjäna en död religion. Vi kan få tjäna en levande Jesus. En levande Jesus. Vi kan få ge det bästa vi har till en som är uppstånden. Inte till en som är död. Vi kan få vara med i en församling och ge det bästa vi har till en uppstånden frälsare. Inte till en död historisk person som ligger i en grav. Därför att när de kommer med sina oljor så står det att då är det två änglar som kommer dit. Och säger bara, varför söker ni den levande ibland de döda? Du kan få ge ditt liv idag, min vän, till någon som är uppstånden. Han lever. Och jag vet att det kanske låter crazy att säga så här 2018. Men Jesus lever. Han är uppstånden. Och han är här idag med sin helige ande. För att han vill ge liv till dig. Och han är inte så intresserad av vad du har gjort eller inte gjort. Han är inte så intresserad av att skanna ditt liv och väga dig på våg. För att eventuellt göra någonting i ditt liv. Där Jesus uppstod. Det är påskdag idag. Graven är tom därför att livet regerar. Och livet vill regera i ditt liv. Livet vill regera i mitt liv. De kommer för att tjäna en död Jesus. Men påskdagen är en bild på att vi kan få tjäna en levande Jesus istället. Och så står det att när kvinnorna kommer tillbaka till lärjungarna och berättar vad de har varit med om, då tror inte lärjungarna dem. Men så står det att Petrus springer till graven. Han lutar sig in. Och så står det som så här att han fylls av förundran. Han fylls av förundran. Och jag tror att det är tid för kyrkan. Jag tror att det är tid för våra församlingar. Att fyllas av lite mer förundran. Alltså att det blir lite mer förundran. Förstår du vad jag menar? Att vi inte tar allt för givet att han faktiskt är uppstånden. Utan att det blir lite mer förundran. Liksom, wow, Jesus är uppstånden. Wow, mina synder är förlåtna. Wow, han har satt mig fri. Gud kan göra långt mer än vi någonsin kan begära eller tänka. Alltså lite mer förundran. Ibland kristna och i våra församlingar i Sverige idag. Då tror jag det blir lite mer lovsång. Jag tror det blir lite mer att händerna åker ner i fickorna och ger lite till. Vi signar upp oss lite till. Vi är med och drar ett extra lass. Därför att vi är fyllda av förundran. Över att graven är tom. Att det vi håller på med är ingen död religion. Det är liv och det är liv i överflöd. Inte för att vi är så himla bra, förlåt uttrycket. Utan därför att han är uppstånden. Han har sagt, jag lever. Och jag har liv att ge till dem som vill. That was the preaching.